Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är tillbaka, det trodde man inte.
Nej, ja.
Nej, det trodde man inte.
Nej, några tror ändå på riktigt att vi dog av marinadbomben.
Ja, jo, men precis. Det var några som skrev rip.
Jag trodde du refererade till våran Fredrikshamnsresa. För där var det bara vi själva som trodde att vi aldrig skulle ta oss tillbaka i land. Efter att det genomgått storm, fruktansvärd stämning och torrlagdhet.
Mm. Det var ju bara du som fick den där riktiga dödsångesten av badhotellet i Fredrikshamn, Emma. Eller i alla fall, jag skulle väl definiera det som sorg. Det var ju bara du som kände en stark sorg.
Ja, inte fan var man väl pigg. Var du särskilt, kände du dig särskilt levande?
Nej, inte levande, men det är skillnad mellan det och gå runt i sorg.
Ja, det är sant. Men jag hade ett mörkt stråk över mig när jag kom hem också. Det var någonting som blev taget från mig på The Reef.
Mm. Det var det.
Kanske värdighet. Var det där att baren inne i själva badhuset inte var öppen.
Nej.
Det är så sjukt.
Det var så sjukt.
Vi kanske ska berätta för våra lyssnare att vi har då varit på en 2-dagars konferens på barnparadiset och badpalatset The Reef i Fredrikshavn.
En liten bit av Västindien på våra skandinaviska breddgrader, som man brukar säga.
Ja. Jag tyckte att det var ett roligt skrock när ni sa att vi skulle åka dit. Det är ju härligt och så. Det blir ett roligt lulz. Mm. Många fina foton från konferensrummet Barbados och så. Men
Tobago. Vi hade inte råd med Barbados.
Tobago. Nej. Ber om ursäkt. Just det är ekonomiska kriser i hela landet. Alla branscher. Men det var så alltså så fort jag förlorade er. Efter att vi då, alla barer var ju stängda, som ni berättade, på hela hotellet. Så, och vi kunde heller inte gå ut då, för att allt var stängt. Så att när jag stängde dörren och mitt Scandic-rum 10 på kvällen, så kände jag en sån otrolig sorg.
Ja.
Alltså jag kände så stark ångest.
Ja.
Jag försökte förnimma bilder av mitt barn när hon var liten och knubbig, för att se om jag hade förmågan att känna lycka igen. Men jag kunde inte.
Nej.
Hemskt var det.
Ja, fan alltså. Att det skulle behöva vara så. Jag blev mer liksom intresserad av de ekonomiska förutsättningarna. Typ. Hur fan går det runt så här? Stenabåten, det är ändå några jävla ton med skrot, eller vad man ska kalla den båten, som ska forslas ganska långt.
Mm.
Och så räknar man huvudena på båten och kommer fram till att men det är ju 50 människor här.
Ja, ja, ja.
Det här sätter de inte ens in en extra spårvagn för i Göteborg. Nej. Vad... Hur går det?
Det var mycket.
Det visade sig också att det var inklusive personal.
Just
att det var många av dem som jobbade i maskinrummet.
Som att de får betalt för att åka, för att det ska se ut som att det är fler.
Ja, det var.
Men det började ju redan på morgonen när vi skulle åka med att Mia skrev, det är orange varning. Det ska vara jättemycket blåst ute på sjön idag.
Ja. Det var, det var ingen vidare båtresa.
Nej, jag var inte tuff, det var nej.
Fy fan, jag har också snöat. Har ni också snöat på, det är ju egentligen från början en TikTok tror jag, The North Sea.
Ja, just det.
Så kändes det.
Ja, det kändes så. Ja. Absolut.
Vad bra det går här nu.
Men nu är vi i alla fall tillbaka.
Vi klarade det. Ändå gött. Vi åkte hem lite tidigare.
Vi bokade om hemresan, det gjorde vi, när vi insåg att det inte fanns något i Fredrikshamn alls. Och det visste man ju, men jag visste inte att det var riktigt så dött.
Nej.
Det brukar ändå finnas en helt okej sushi. Den har stängt.
Ja.
Så att, ja. Vad ska ni prata om idag?
Ronk och knoll.
Yes.
Mycket bra. Jag ska prata om svordomar.
Och med otroliga ämnen allihopa ju.
Ja.
Jag har aktuella. Jag måste bara börja med att be om ursäkt för ett ämne jag inte valde.
Aha.
Alltså i och med hur mycket vi har pratat om att ta den i tvåan i den här podden. Och med tanke på hur mycket vi har pratat om carbonara, så finns det nog en och annan som misstänker att jag ska prata om SVT-programmet Anal Extas.
Mm. Wow.
Det är ett tv-program där carbonara-paret Ida och Arvid får bevittna en prostatamassage live hemma hos erotikpedagogen Ylva Fransén som är utförd då på en välinsmord man som hänger i en sexgunga. Det är flashback-material, får man ju säga. Det är väldigt många triggerord för flashbackare i det här med anal extas.
Men vänta, jag måste stoppa det där. Jag såg detta i förbifarten. Jag trodde att det var ett skämt.
Nej.
Alltså jag trodde att det här var liksom en revysketch någon har gjort.
Det här är absolut inget skämt. Det är ett program på SVT som också har en tråd. Mm. På flashback, tråden heter anal, extas, SVT, inom parentes, kärring, kör upp dildo i röven på en gubbe i närbild. Den här tråden har på ett dygn kommit upp i 250 inlägg. Majoriteten av de inläggen handlar faktiskt om hur fördelar vi skattepengarna i det här landet. Mm. Det ska jag säga.
Vet du vad? Ja, jag kände det är en jävligt bra fråga. Vet du vad jag känner? Jag känner att det där är mörkare än Fredrikshamn.
Åh jävlar, oj! Nu är det shots fired! Wow! Åh jävlar!
Ja. Mm. Och jag säger, lägg ner public service.
Då kan jag glädja er båda med att jag har valt en annan tråd. Men den är lite relaterad kan man säga. För carbonara-paret fick vi först lära känna i dokusoppan Gift vid första ögonkastet. För oss som kollade så brukar vi ju kalla Gift vid första ögonkastet en dokusoppa. Deltagarna brukar istället referera till det som ett socialt experiment.
Mm.
Det är någonting man säger istället för dokusoppa om man har 2 högskolepoäng. Och exakt samma sak gäller då för programmet Love is Blind Sverige som släpptes på Netflix i fredags. Men likheterna, de slutar inte där. De är rätt lika varandra på fler sätt. För att liksom, båda programmen handlar om att man ska gifta sig med någon som man inte känner. Och i Gift i första ögonkastet så är det då lite olika terapeuter. En annan erotikpedagog kanske. Som bestämmer vem som ska gifta sig med vem. Men i Love is Blind funkar det lite annorlunda. Vi låter användaren Div 1 berätta. Så här skriver Div 1 i trådstarten. I Love is Blind dejtar och förlovar sig singla med varandra utan att ha sett varandra i verkligheten. När de till slut möts ska de bestämma sig för om de vill fullfölja relationen och gifta sig. Ett program som egentligen hade varit mer intressant om alla deltagare inte var normsnygga. Men det ska bli intressant att se hur svenskarna tacklar detta. Och självklart behöver vi diskutera det här.
Vilket sjukt ord i den flashbackska vokabulären.
Normsnygg.
Jag har aldrig läst det någonsin.
Nej, that's a first.
Ja. Nej, men alltså jag skrek ju, ni som lyssnade missade ju detta, men när vi träffades innan idag, jag på länk då, då skrek jag ju rätt ut när jag fick höra att Ina skulle prata om Love is Blind.
Ja.
För att jag har ju tittat, i talande stund så släpps de nya avsnitten ikväll.
Precis.
Det är
precis.
Fredag för oss.
Mm. Det är bara 4 avsnitt som har släppts hittills. Mm. Men de är fan flitiga på flashback. Det är inte bara du, Emma, som är hypad över det här, utan flashbackarna håller också på att kissa ner sig alldeles. Tråden startade då samma dag som de 4 första avsnitten kom, såklart, för en vecka sedan när vi spelade in det här. Och din kväll är ju räddad, Emma, för nu kommer det 4 avsnitt till. Jag kan ju säga så här då, jag ska liksom hålla mig från rena spoilers, antar. Men om man lider av något jävla konstigt jungfruideal och har hållit sig från att läsa tråden på flashback och från sociala medier och från Aftonbladet och från Expressen. Då kan man ju vänta med att lyssna på det här då tills man har sett de första 4 avsnitten. I alla fall. Mm. Jag kände ändå att jag blev sugen. Emma sa ju att det var toppen, att man var tvungen att se det. Och jag har ändå sett Gift vid första ögonkastet, bara 2 säsonger i och för sig. Så jag kanske inte är tillräckligt nere med det för att få säga Gift vid första.
Eller GIF.
Nej, det kanske jag inte får. Men lite, men jag har sett lite på engelska och svenska första dejten.
Just det.
Både vanliga och teens, som jag ser med min dotter.
Hur kan det vara kosher? Eller är inte det?
Ja, det är konstigt är det. Det är också mycket för mig att titta på dokusåpor och säga fruktansvärt elaka saker om dem som är med.
Yeah.
Hemma i tv-soffan. Mm. Med mitt barn.
Yeah.
Och det känns alltid mycket värre när de är 15.
Ja, visst. Det är väl det som är det största problemet, tänker jag. Inte så mycket att det är
inte alls lika, känns inte alls lika okej som att skrika sök till Love on the Spectrum istället. När det är 14-åring som är ute och dejtar för första gången. Om någon nu skulle göra det.
Mm. Men det skriker du i och för sig till alla hela tiden.
Ja, det är sant i och för sig.
Jag och Mia har ju kollat ganska mycket på Naked Attraction. Naked Attraction kollade vi på när vi var ute på turné.
Ja, just det gjorde vi.
Det är ju inte på ofta nätterna. Man blir chockad, men det jävla programmet kunde ändå dra en med en knytnäve i magen, får man ändå säga.
Ja, jag har sett 1 sekund. 4 sekunder. Jag såg Sofia Wistam säga hej. Och sen var det en full frontal nude på, när man fick se en gubbpenis. Och då bara skrek jag och kastade mig på fjärrkontrollen. Jag kom aldrig över.
Men det taskigaste med det är ju att först får du se en del av facet. Och sen går de liksom gradvis ner en bit på kroppen. Och så får du säga nej då. Om det liksom, om du får se en del som du inte tycker om, då får du bara så, nej, här går min gräns. Och så strykt. Och där, när du då kommer till penis eller fiffi då, så kan du vara så, nej men här går faktiskt gränsen.
Just det. Men det gäller ju de som är med, men tittarna har ingen möjlighet att stoppa.
Nej, men nej, precis. Men, man
eller man får ju stänga av, men...
Det är fruktansvärt obekvämt att se folk bli bortvalda av så specifika
skäl.
Det är ju mest det. Att det är inget, exakt, det går inte att lända in. Utan det är ju bara så, jag har sett pungen och jag vill inte vara med om det där.
Jag vill inte se den mer.
Nej. När någon kräks rätt ut och så.
Nej. Nej, jag har inte liksom, riktigt sett allt i dokusåpavärldar. Men jag kände ändå att så här, men jag är redo för något nytt. Och jag kanske är en dokusåpagäri ändå. Men sen läste jag då vad Vintergatan 2022 skrev. Får se om detta program är lika bra som Big Brother och Love Island Sverige. Eller om det är ett skitprogram som Bonde eller PH eller något. Och då fattade jag att jag var sån jävla reality-oskuld. För jag var tvungen att googla vad PH var för någonting. Ja, det var ju pinsamt. Så att jag menar, i reality sammanhang så är ju min erfarenhet typ en blyg kyss på skoltrappan. Medan Vintergatan 2022 är Ylva Fransén redo med en hink fistigt kräm. Men jag ska göra mitt allra bästa. Det kommer i alla fall några metakommentarer till om programmet eller om liksom datingprogram i stort. Men sen kastar sig alla in i dramat. Man kan väl säga att startskottet för det dramat, det är när Guldi Flamingo skriver verkar som att samtliga har känslomässiga störningar. Kan inte låta bli att titta. Det är en bra insäljning.
Verkligen.
Ja, det är det verkligen.
Och då är det ju igång. Det är chip. Det vill säga man håller, hoppas att den blir ihop med den och sådär. Men mest på Flashback så ställer man ju diagnoser såklart. Vem är psyksjuk? Vem visar tydliga tecken på steroidmissbruk? Vem är feminin? Vem har köttigt ansikte? Vem ligger förmodligen med halvt medvetslösa tjejer på efterfester? Jag har sett de här 4 programmen och slogs väl mest av, jag tror du sa det också Emma när vi pratade om det sist, hur otroligt lite som krävs för att folk ska tycka att de har mött sin soulmate.
Ja. Det var ju... alltså, det är väldigt tydligt att love is not blind.
Nej.
Utan att det går ganska bra så länge folk bara får prata med varandra. Men det är också sjukt att vissa som får prata, för att alla de där grejerna du nämnde nyss, psyksjuk, galen, kontrollerande, det är ju allt samlat i en och samma person, Sergio.
Ja, just det. Han är ju lite som, svarta fåret.
Nej, men han är väl till och med, är det inte nästan på gränsen till att de borde tagit ut det paret i produktionen och sagt så här, det här är ju våld.
Ja, just det. Just det.
Eller?
Jo, ja. Kanske. Jag tyckte, jag blev ledsnare av när det blev ett triangeldrama. För att två tjejer tyckte då att de mellan skärmen hade träffat sin soulmate. Och då pratade de om samma kille. Och ena tjejen kände en sån enorm känslomässig koppling till honom. För att han var nämligen tatuerad och det är hon med. Och sen var det en annan tjej som tyckte att hon hade träffat sin soulmate. Och blev så rörd så hon började gråta. För att han föreslog att de skulle åka på vinresa i Italien. Och det har hon alltid velat. Och då började hon gråta. För hon, det var liksom det närmsta. Alltså att de kände den kontakten. Så får så lite, jag gillar vin. Va? Det gör jag med! Gråt.
Men det säger kanske lite grann också om hur utsvultna kvinnor är på män. Som har någonting som är det minsta behagligt.
Ja.
Jag hade en kompis som pratade om att hon tyckte att det var så svårt att träffa killar. Och så sa jag, som den naiva idiot jag är, du kanske har för höga krav. Och då sa hon, det låter konstigt för jag har bara ett krav och det är att han någon gång ska ställa mig en fråga på dejten.
Och då våld. Ta ut henne ur produktionen, våld.
Nej, men, precis. Men jag tänker att det är mörkt där ute, så folk, om det är någon som gillar vin, fan vad glad man blir då.
Ja, nej, men så, jag verkligen.
Jag har en fråga. Eftersom att de är de där poddarna och så ska de liksom dejtas varandra och så. Men sen får de liksom gå ut och hänga med sina killkompisar och prata och ha mobilen. Borde de inte väldigt lätt kunna googla upp?
Hur liksom folk säger, och då att, bor de inte i de här poddarna?
Tror ni att de inte har en mobiltelefon alltså, då på det de 10 dagarna?
Det är väl grejen med den amerikanska versionen i alla fall. Mm. Att de bor i de där sjuka poddarna.
Jo, men det måste de väl göra.
Annars är det konceptet väldigt svagt.
Ja.
Nej, det är ju väldigt svårt, annars är det bara att googla så, för de heter ju också så, Christy Lee, Tangatrosa, från, och så, det är ju jättelätt.
Men
det,
de säger liksom aldrig Christy Lee, Tangatrosa från Bollebygd, hur snygg, googlar man, hur snygg är Christy Lee, Tangatrosa, jättesnygg, vad bra, då kan jag dejta henne.
Nu har jag inga mer frågor.
Nej, okej. Okay.
Det var det.
Men det här med att de kanske är lite godtrogna och naiva som ni också oroar er för tjejer. Det oroar sig flashbackarna för med. Så här skriver Runkmacka. Tycker det är så fascinerande att deltagarna alltid går på allt som personen bakom väggen säger. Trots att de uppenbarligen ställer sig själva i överdrivet bra dager. Typ på frågan, är du romantisk av dig? Blir det alltid ett sånt jävla konstigt tillgjort svar i likhet med, självklart, jag är så spontan. Jag kommer göra en trerätters till dig mitt i veckan och ibland köpa ett par skor som du har spanat in på stan. What the fuck? Varför kan du inte bara säga, jag älskar att mysa i soffan framför en dålig film, mest av allt, som en normal person. Det är ju lite ett problem, och det är väl ett problem i alla reality-såper, och jag kan säga så här, det är ett reality-vant gäng som hänger i den här tråden. Någon känner igen en deltagare från Robinson Love Edition från 2015. Då är man djupt nere i docketräsket. En annan känner igen någon från Big Brother 2014. Och en tredje är så här, den där var med i Bachelor. Men allra mest så slås man av att det är jävligt få av flashbackarna som verkar förstå det här konceptet Love is Blind. För direkt börjar det pratas om att deltagarna är typ 6 år till 8 år, max. Den är för snygg för den är för ful för den är för rödhårig för den och så vidare. Eller att en flummig New Age fritidsledartyp inte passar ihop då med en Porsche modertjej och så vidare och så vidare. Bagarsmolket skriver, det är bara så jävla pin att deltagarna påstår att utseendet inte spelar någon roll. Jo, det gör det. Utseendet är direkt avgörande skulle jag säga. Ner till en 6 går bra om personligheten är rätt, men 1-5 går bort. De kan man bara vara kompis med. Bort med fi-fittor, försöker kontra och skriver, det är väl därför det här programmet är så kul, att man gillar människan bakom utseendet. Det var en rätt fi-fittig kommentar, tycker jag. Otippat woke den här tråden. Men det är en ganska ensam invändning. Och till Flashbacks försvar får man säga att det är också ganska många av deltagarna som inte riktigt verkar ha fattat det här konceptet med att utseendet inte ska spela någon roll och att love is blind.
Men fan, jag måste se det först. Och det är estländskt påbrå också. Jag vet inte vad det är. Alltså, så här, jag vet inte hur det påverkar liksom utseendet. Jag har ingen koll på det.
Ja, han kämpar. Rasmus heter den här deltagaren som kämpar. Och han kommer grubbla vidare på det här med ursprung. Lite senare i programmet tänker han så här om samma tjej som heter Krisse Ly.
Det är så jävla svårt. Jag har noll koll på hur hon ser ut. Jag tänker på stavningen. K-R-I-S-S-T-E bindestreck L-Y. Chrissy. Och så är det bindestreck L-Y. Så jag tittar direkt på, är hon kines?
Är hon kines?
Åh nej!
Åh nej! Det hade varit ett så roligt program, så att jag och Vivi pratade om, ifall det hade varit att man var tvungen att vara en sån datingprogram på Love is Blind och hälften var kineser och man visste inte vilka. Oh, och det kommenterades inte huruvida det var bra eller dåligt. Nej, det var bara en grej. Man som en extra klick. Chinese edition. Det är ju för sig ingen dålig gissning av Rasmus, måste man säga. Har man ett jävla bindestreck i sitt namn, då är man fan kines. Det säger jag. Möjligen kan man vara projektledare Eva-Kristina Bergström Andersson också.
Just det
går också. Man kan säga att man känner igen retoriker i den här tråden från Flashback i stort. Tjejerna, rugguglar, killarna, metrosexuella, hendjur. Speciellt när det pratas om deltagarnas olika stilar och mest upprörda känslor skapar Kristoffer, som beskrivs då som en flummig new age fritidsledartyp.
Kristoffer, han går ju också upp i kamp för Amanda när Sergio har valt henne då. Och då så blir ju Sergio för Amanda berättar i podden då, innan de har setts, så berättar hon att hon har haft polio, eller att hon har polio och blev väldigt, väldigt mobbad i skolan. Och då får ju Sergio en fruktansvärd panik och säger det.
Att med polio?
Skolios.
Ja, väldigt skolios menar jag. Same shit.
Ja.
Skolios. Ja, och då går han till killarna och säger så, åh nej, jag tycker det känns jobbigt typ att hon blir mobbad i skolan, alltså typ så vad då, och då blir ju han new age killen liksom super, så säger man inte dumma dig, ofeminist, och alla blir jättearga på honom. Men det är så jävla kul att se honom föreställa sig hur han liksom ska träffa en sån krumryggad ett troll, och så kommer liksom världens snyggaste tjej med världens sämsta självkänsla. Ja, det är
hon är ju kristen också, Amanda. Jag fick ju känslan kristen. Mer av att han tänkte så här, skolios, det kan man ju vara snygg att ha, men om hon blev mobbad, det blir man. Det kändes som att han tänkte att man blir inte mobbad om man är snygg. Så att han mer var orolig att hon var ful. För att hon, annars, om man är snygg kan man liksom överleva en högstadieskolios utan mobbing. Men mer så, får jag skriva på din korsett? Typ. Men om man är ful, då överlever man inte en högstadie. Det är så jag tolkade Sergio i alla fall.
Ja, just det.
Jag kan
måste säga
fel.
En grej till. Alltså, när Katja ska träffa, vad är det han heter? New Age?
Kristoffer.
Kristoffer, ja. När Katja ska träffa Kristoffer, de har ju haft världens finaste samtal. Lite äckligt för att han kallar henne sådana gulliga grejer. Men då ser man så här, och nej, när de får aldrig träffas, för då kommer det sluta direkt. För hon är som populäraste tjejen och han är lite flummig. Men då sköter han det så snyggt, för han är liksom, har satt upp håret i en manband, han har ju lila hår. Och har liksom lite så boots, bla bla bla, och så går det jättebra. Och ser man bara så, Kristoffer, du får aldrig släppa ner håret när du är i hennes närvaro. Hoppas du fattar det. Och sen det första han gör är att han släpper ner håret och säger, jag har med mig lite lila hårfärg, jag hoppas att du kan hjälpa mig att färga håret. Och då är man så, nej men du kan inte säga det!
Man kan säga så här, att man har en väldigt dålig frisyr om man säger till en kille, behåll manbannen. Då har man en riktigt sjuk frisyr, och manbannen är den bästa frisyren man kan ha. Jag tycker generellt sett att killarna inte verkar vara särskilt brydda om att tjejer ska tycka att de är äckliga eller inte. Bevis ett för det är att de vägrar ha på sig strumpor. Alla har så svintajta skinny jeans, loafers, utan strumpor. Och sen åker de ju till Cypern. Det verkar vara rätt kallt när de är där, men de blir ändå solbrända allihopa. Så alla killarna är grisrosa från avsnitt 3 och fram. Och det är inte heller det bästa att bygga en relation på, tycker jag.
Nej, det här är fruktansvärt faktiskt.
Men Kristoffer är ju väldigt många överens om att han är den snällaste, han är den genuinaste deltagaren. Men han har på sig scarf, det har han. Ibland är den runt halsen, ibland är den som bandana. Och så är det här med det lila färgade håret och pärlhalsbandet. Och jag måste säga här då, att, så att vi pratar om samma sak. Det vi pratar om här, det är alltså en 34-årig egenföretagare från Järvsö. Så att jag menar, mängden new age kanske är mild i alla fall. Användaren
Men han måste ändå kunna läsa av sin publik. Han måste ändå förstå så. Jag kan ha lila hår med Emma Knyckare, men jag kan inte ha det med Katja.
Ja, fast du hade ju också absolut inte legat med en kille med lila hår.
Okej, okay, med Mia.
Jag älskar att någon måste ligga med honom. Och då kastar du direkt vidare bollen.
Till den mest lesbiska.
Lulu Brooksy ser i alla fall lite mer en oslipad diamant under alla de här bögiga attiraljerna som alla andra ser. Han skriver: han är ju den enda som verkligen är snygg. Han ska bara springa på Bondi Beach utan fjantiga bandanas och fucking pärlhalsband.
Han är jättesnygg.
Pruttkorvis vill ge pärlhalsbandet en ärlig chans ändå och skriver: min dotter Shambo har pärlhalsband och nagellack till vissa kläder. Skillnaden är att han bär upp det som en modell och alla säger fan, det där är ju snyggt. Jag har dock aldrig sett någon annan som inte ser ut som en tönt med det. Och Timpani vet den och skriver: Harry Styles bär upp det.
Det är väl storkukslugnet. Om man har det, då tror jag man kan pull off ett nagellack.
Kanske, men när han postar en bild då på Harry Styles i tråden. Jag tycker inte han bär upp sitt pärlhalsband eller sitt nagellack eller sin svinfula Manchester-dress. Han ser otroligt vilsen ut på den bilden. Mm. Men Reverend Camden verkar ändå köpa Timpanis argument, fast han tycker att det handlar om att Harry Styles är känd. Hur många damer skulle tycka Machine Gun Kelly är attraktiv i sin transiga stil om inte han var kändis? Och här vill jag bara reda ut en grej för alla som är lika gamla som jag. Reverend Camden pratar alltså om någon slags emo-pop-punk-rappare som heter Machine Gun Kelly, inte om förbudstidsgangsten Machine Gun Kelly, som jag trodde. Och jag blev så förvånad att någon skulle beskriva hans stil som transig. Satte snusen i halsen. Så bara så att alla andra gamlingar också är med på den. Reverend Camden fortsätter: är man kändis blir allt helt plötsligt godkänt och ses som stil, medan Niklas i kassa 3 skulle ses som fjollig råhomo om man gjorde samma sak eller bara ens tog 10% av luckan. Ja, visst är det så. Stackars Niklas i kassa 3. Han har det ju jävligt tufft. Och när vi ändå snackar jobb, då måste jag ändå flika in: det är jävligt speciellt att läsa listan på deltagarnas jobb i den här dokusåpan. Folk är typ så säljchefer, egenföretagare, finansiella rådgivare. De har liksom riktiga jävla jobb. Absolut, det finns en yogalärare och konstnär. Det finns en som är fotbollstränare och DJ, Sergio. Två arbetslösa. Men bortsett från det så undrar jag om folk kan tänka sig att gå med på sånt här, att vara med i sånt här när man är finansiell rådgivare, för att man tänker att det är ett socialt experiment. Alltså att det är lite mer socialt accepterat. Eller så är det så att folk runt 30 tycker att det är 0% problematiskt att vara med. Jag vet inte, ni kan ju diskutera det på AVN ikväll eller någonting. Tillbaka till tråden. En annan sak som retar upp många, det är hur de pratar, eller mer specifikt vilket språk de pratar på. I Wanna Be Adored skriver: finns det någon i serien som kan svenska och inte tvingas slänga in uttryck på engelska i varannan mening? Palindromsekvens skriver: jag håller med, eller för att använda samma språk som många kvinnliga deltagare i serien gör, I agree. Och Memnock: det är riktigt irriterande att de slänger in så många engelska ord. Låter rätt korkat. Ja, det får avgöra själv, tjejer. Så här låter det till exempel när en av tjejerna varnar en av de andra tjejerna för en snubbe som precis har friat till henne.
Jag vill inte ljuga för dig. Du måste gå in i här och tänka att han en kvart innan professed his love for me. Om du vill ha samma sak som jag vill ha, kommer det Johan kan lova dig, will that be enough? Because it wasn't enough for me. Så grejen också så he's a mess right now. Det är han säger det själv att han är emotionally, han är ett vrak. Och mycket av det har varit rädsla bara för att förlora mig, men nu är the choice is made. Han förlorade mig. Mm. Time to move on.
Emotionally så var han ett vrak.
Jag tar tillbaka där om att analprogrammet var mörkare än Fredrikshamn. Ja. För det här vill jag ändå... Det här var något av det jävligaste jag har hört.
Det var det faktiskt. Och jag vill också ta tillbaka... Alltså, någon måste ju ta Amanda bort från Sergio såklart. Gärna polis så snabbt som möjligt. Men den här tjejen, hon confesses love, som du spelade klipp från nyss. Den här Johan som hon gifte sig med. Det är det största övergreppet av allt. Han har... Det är triggervarning. Han är en vuxen man som aldrig har smakat på yoghurt. Det ska man väl inte behöva bli utsatt för.
Has he never tried yoghurt? Det är faktiskt sjukt. Han har väl aldrig ätit oliver heller, tror jag. Det är då hon börjar inse att okej, vad händer här? Han har inga strumpor, han liksom har tajta chinos.
Nej, men det blir ju pedofili om hon ska vara ihop.
Men någon som aldrig har levt. Det är ja. Sant faktiskt.
Det är också ett övergrepp med han som säger hej mitt strålande ljus och stjärnskott. Det är ju inte heller bra.
Nej, såklart. Det är ju då han Kristoffer, the woke killen.
Ja, precis. Hon kan inte bestämma mig för vad som är värst nu.
Nej,
ja.
Nej, det är fan svårt. Men jag vill hålla mig kvar lite vid det här med användandet av engelska. För det här programmet finns ju faktiskt dubbat så folk kan se det i andra länder. Och ibland är det ganska svårt att avgöra om man lyssnar på originalet.
And it's you. The flawless Queen Bee.
Queen C.
Queen C, yeah.
Eller om man lyssnar på den dubbade versionen.
And it's you. The flawless Queen Bee.
Queen C.
Queen C it is.
Excuse me.
I'm sorry.
Ja, alltså de som har jobbat med att dubba det här. De måste undra att vad fan det är som pågår. Mm. Till slut skriver kaktjuven, försäkt hänga med, men fy fan. Vad är det med alla människor som använder sig av engelska ord i varannan meningsuppbyggnad? Det osar osäkerhet i mitt tycke när någon försöker låta världsvan och international för att ge sina vaga åsikter någon större tyngd i form av engelska ord. Kaktjuven va, kanske janteskadad, och i så fall är nog vi alla det med. Men det känns fan rätt fånigt att vi ska hålla på här uppe i norr och göra oss till och prata amerikanska. Alltså amerikanerna skiter väl fullständigt i vår lilla rötna dokusåpa, i vårt lilla rötna hörn av världen. De har ju Kim Kardashian. Hon hänger ju för fan med Ivanka Trump och typ Khloe Kardashian. Vad har vi att komma med där? Vi har Kristina Skolins jävla barnbarn som gör något, jag vet inte exakt vad de gör. De kör väl Volvo och klipper gräs. Det är skit-tv. Men då kan ni tänka er hur jävla förvånad jag blev när jag läste Timpanis inlägg. Timpani skriver: svenska säsongen visas ju globalt på Netflix nu, så alla utanför Sverige är också med på tåget. Ett starkt tips är att gå in på TikTok och söka på hashtag LoveIsBlindSweden. Det finns redan folk som kommenterar avsnitten där. Och så citerar man TikTokaren Reality Rob som säger så här:
we love plus size guys representation because everybody not skinny, so it's to have somebody big too on the show. Represent.
Jag vet inte om deltagaren Rasmus ser sig själv som en plus size kille, men kul när en amerikan pratar om en ju. Och den här hashtaggen, tjejer, den är ett sånt jävla kaninhål. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på TikTok den här veckan, men det är speciellt att se en massa amerikaner prata om Rasmus, eller Ramos som många då tycker att han heter, och Johan och de andra. Man får liksom ett annat kulturellt perspektiv på det. Som när TikTokaren Grandma Sutras säger:
so we are home today, yay. And it's just me, my jug of water.
Ja, jag vill bara börja med att förklara hur efterblivna amerikaner är. Det här säger alltså hon medan hon håller upp en 12 liters dunk med saft. Jug of water. Vet ni hur stora vattenglas de har i USA? De är helt sjuka. Det är som att de liksom som en 12 liters dunk med saft. Just me, my jug of water. Det är helt jävla efterblivet. I alla fall, Grandma Sutras fortsätter.
And I just want to point out, this has to be the most, like, toxic person I have ever seen on any of these shows.
Ja, det är Sergio hon pratar
Sergio,
om.
Ja.
Det är det. Och liksom, tänk ändå att vi har någon i Sverige som är toxisk på internationell nivå. Jag vet inte, men jag tycker det är lite kul när en amerikan pratar om en. De pratar ju mest om Sergio, och jag kan säga att det finns en och annan kristen TikTok-kanal som är väldigt orolig för den här kristna tjejen Amanda som är ihop med honom. Och som säger att...
Free Amanda.
Free Amanda, säger de. De står på hennes och på Guds sida. Det är väldigt många amerikaner som fascineras av den svenska datingkulturen också. Och den finns ju typ inte eller. I alla fall inte jämfört med i USA. Liksom det här, mannen hämtar upp kvinnan med blommor och går på restaurang. Här ses man ju på krogen, super ner sig, går hem och knullar. Och det här gör att amerikanerna ser oss som lite pragmatiska och märkliga. Så här säger TikTokaren Phoebe K.
I think Americans tend to get like caught up in like this lovey-dovey feeling flirty stage of things, whereas Swedes, at least from the show and like what I've experienced, they'll start with the practicalities, like what do you do for work, where do you live, do you want kids, are you married or not, are you married, have you been married?
Så fan data svenska.
Ja, jag tänkte på det när du sa, jag tänkte på det också när du sa så här att när de inte har träffat varandra, då är det också väldigt lätt att de säger så här: "Åh, jag ska köpa skor till dig. Åh, jag ska ta med dig till Italien." Men så fort de ses så är det bara så här, då har man glömt det direkt.
Ja,
då är det inget så jag ska ta med dig.
Glömmer de sätta utan då är det bara så
här, jag gillar inte yoghurt, hur löser vi det här?
Det är så jävla sjukt. Men de tycker det är svinroligt. Alltså det här trendar ju på topp 10 på de globala programmen på Netflix. Det här är värsta internationella succén. Och jag undrar liksom lite, för jag, just när jag började, det här visste jag ju då innan jag såg de fyra i avsnitten, att det här är liksom en internationell hit. Så jag var såhär, det här måste bli så jävla mäktigt. Men jag fattar inte riktigt varför det var så mycket bättre än alla andra dokusåpor. Men sen kom jag på att liksom det som lockar amerikanerna att kolla på det här, det är ju bara att det är så jävla exotiskt för dem. Mm. För när man är inne på TikTok så ser man ju så här, folk tappar ju över hur sjuka vi är i Sverige. Vid ett tillfälle så är det ju en kvinna som friar till en man. Mm-hmm. Det anses ju vara helt sjukt. Oh my god, säger amerikanska TikTok. Eller att männen också bär förlovningsring. What the fuck? Men väldigt gulligt. Och en annan grej som de tycker är väldigt exotiskt avslutningsvis, det är hur deltagarna är mot varann. Så här säger TikTokaren justcallme.so.
First thing that I noticed is the cast is very polite in the way that they interact with each other. They're very careful with what they say to each other, I notice. It's almost to a point where like they are afraid to say the wrong thing or hurt the other person's feelings.
Och då svarar en svensk person i hennes TikTok-kommentarsfält: it's called konflikträdd.
Det var bra. Åh, vilken bra spaning. Jag trodde bara den internationella succén hade med Free Amanda att göra.
Men
det ligger verkligen
många
det.
American Christians som har slutit upp bakom Free Amanda, absolut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vet ni vad, idag så ska jag prata om någonting som jag brinner för mer än grovfoder.
Helvete!
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 Helvete! Helvete jävla skit!
Ja, precis. Svordomar. För ett språk utan svordomar, det tycker jag är ett dött språk. Och jag har en stark övertygelse om att vi måste vårda våra svenska svordomstraditioner så att de fortsätter att frodas. Svenska svordomar borde vara det första man får lära sig på SFI. De första orden som man lär små barn och det sista som man får höra på sin dödsbädd. Konsten att svära, det är precis som man kan ana uråldrig. Det vet jag för att Sverige en gång i tiden hade en svordomsexpert. Visste ni det?
Nej.
Han heter Magnus Ljung, verkar dessvärre ha gått bort här för drygt ett år sedan. Men han ligger bland annat bakom svordomsboken. Och i den så menar han att det är etablerat att svärandet har drygt 3000-åriga anor. Den ruggiga svordomen "vi den härskare vars makt är större än döden" är nämligen skakande ord som ska ha yttrats i vidstrejken i Thebe i det gamla Egypten. Även romarna hade svordomar. "Vid Herkules" kunde de svära. Och grekerna var inte sämre än dem. De kunde riva i med ett "vid Zeus". Kanske när barnet man ville ligga med inte var så sugen. Då kanske man sa "vid Zeus" innan man körde på ändå. Grekerna, de ska också ha gillat att svära vid andra saker. Vid hunden, vid gåsen och vid vitlöken kunde de dra till med.
Jävla töntiga svordomar ändå.
Jag tycker vitlöken var starkast.
Vitlöken var starkast, men enligt Magnus Ljung var Platons favoritsvordom vid fyran, för att han då älskade vad det verkar fyran på den tärning som han så ofta kastade under sina torftiga dagar
det
i livet.
Det var inte det Platon menade med vid fyran, det kan jag säga.
Vad tänkte du att han menade?
Höger näsborre. Ettan, tvåan, trean, fyran.
Ina, för er som lyssnar här då, så kan jag berätta att Ina först pekade på fittan, sen röven, sen munnen och sist höger näsborre.
Just det.
Även känt som fyran. Jag har faktiskt läst i det och lärdomshistoria.
Ja, är vänster näsborre femman då?
Nej, det är lite ologiskt faktiskt. Det är örat som är femman, höger öra. Och sen går det över till sexan, sjuan. Jag vet inte varför.
Men det är intressant att du går i polemik mot forskningen ändå.
Ja, det är det.
Jag skulle gärna se en diskussion mellan dig och vad fan heter han då? Någon professor vid Göteborgs universitet i svenska språk. Han sa också att det var det med tärningen.
Mm.
Men kul.
Om det
visar sig något helt annat.
Jag trodde fyran var dubbeltvåan. Alltså som en dubbel penetration i tvåan.
Oj, det är avancerat.
Men vadå, förändrats hålets nummer av att det är två som penetrerar den?
Nej, men
nej, det gör ju inte det. Och det säger
det fick vi lära oss i förra avsnittet.
Ja, du menar att det, men då krymper ju antalet hål.
Sant. Vi behöver en matematiker också för att reda ut det här.
Ja, efter antiken då, och i och med kristendomens införande, så kom svordomarna att istället börja handla om Gud, såklart. Jesus eller andra religiösa symboler. Det här tyckte inte kyrkan om alls, vilket då väl var orsak A till varför folk fortsatte. Man ville ju gärna ha sina svordomar serverade med en stor dos tabu. Tyvärr var då straffet för att vara edgelord på den här tiden döden. Under medeltiden lättade man däremot lite på svordomsstraffen, och istället tyckte att det räckte med en tillsägelse eller böter. Det är väldigt stor skillnad på de två straffen, får man väl säga. Mm-hmm. Sen gick man tillbaka till dödsstraffen igen och sen tillbaka till tillsägelse och böter. De hade väldigt svårt att hålla en och samma linje förr i tiden, eftersom att man helt enkelt var dum i huvudet och djävulskt. Men till slut då tappade ju Guds namn kraft. Folket de ville ha mer, och därför vände man sig till den andra sidan. Helvetet, fan själv, djävulen. Den här typen av svordomar, de fanns lite överallt, men tydligen så står de sig extra starka i de nordiska språken. Lars Gunnar Andersson, det var hans namn jag letade efter innan, han är professor i modern svenska, och han menar att skiljelinjen mellan att svära vid Gud och att tillkalla Belzebub går mellan katolska och protestantiska länder, och det är väl en förklaring så god som någon. Men varför de här lever kvar så fint, det vet man inte riktigt.
Nej, så mycket visste den forskaren.
Ja. Under tidigt, du är fortfarande kränkt över att fyran inte är näsan. Under tidigt 1700-tal så började många europeiska språk att föra in svärord som Ljung menar motsvarar svenskans knulla, och andra då efterlängtade vulgariteter, medan vi prydda svenskar, vi tyckte att det räckte med att plocka på oss lite avföring som skit, pissa, arsle eller röv, men också pyttelite könsorgan, fitta och kuk kom nu. Knulla däremot, nej, det var att gå för långt.
Too much. Ja.
Det var en liten bit av svordomarnas historia. Jag har säkert missat någonting viktigt, men jag tänkte nu gå vidare genom att använda Magnus Ljungs lista över vad han kallar för svordomsmotiv. Och här syftar han på motiv som i en tavla, alltså den svordomsbild man målar upp, inte som i orsaken till svordomen. Kategorierna, de är religion, skatologi, det vill säga avföring, könsorgan, samlag, sodomi och mamma. Och sen så kallar han prostitutionsmotivet för en mindre kategori, men jag tänker uppgradera det till en fullvärdig.
Ja, det tycker jag verkligen.
Jajamän.
Kan man säga att en riktigt bra kränkning är en blandning mellan alla de här kategorierna då?
Ja, precis. Det är inte alls ovanligt att man kombinerar vissa. Det ska jag också säga. Jag har blandat kränkningar och rena, liksom, när man, rena utrop. Så det, jag gör ingen skillnad på tillmälen och när man helt enkelt svär rakt ut i tomma intet. Mm. Men vi börjar vid religionen. Och den verkar, som jag sa, inte ha spelat ut sin roll där ute i stugorna, trots att vi nu är ganska jävla sekulär. Flashbackaren Pope Size skriver som följer i den stora tråden om svenska svordomar. Det är de mörka krafterna som åkallas när jag svär. Ord som fan, satan, helvete och jävlar förekommer ganska ofta. Och det här är han verkligen inte ensam om. Däremot, och det här är en spaning, tror jag att det är vanligast nu för tiden att använda de religiösa motiven i kombination med exempelvis då könsorgan, som du var inne på, Emma. Könsorgan, ja, eller samlagsmotiven.
Så blir det ju när man slår sig.
Kukhelvet kommer ju ofta.
Exakt. Jag menar det. Det är ovanligt, tror jag, att nöja sig med ett helt
vanligt helvete.
Exakt, så. Kapten Rövskägg, han brukar använda helvetes jävla fårafitta. Och det tycker jag är ett bra exempel. Han har några fler uttryck som han delar med sig av. Rövsmör i Konkeldalen, som det tillhör ju med...
Det är fräckligt.
Det skatologiska motivet. Man får väl ändå tolka rövsmör som någon form av avföring.
Ja, jag tänker det. Jag tycker det är fäckligt.
En definitionsfråga kanske, det är svårt att veta. De allra vanligaste skatologiska svordomarna i svenskan, det är ju annars skit och olika synonymer till skit, men ofta som förstärkningsord då. Skitdåligt, skitful, men också skitbra. Använder en voj brukar använda svordomen rövhallon. Och en spontan gissning är väl att han syftar på konkelbär. Men det är svårt att veta även där.
Ja.
A4SWE skriver, och det här kan väl kategoriseras både som sodomi och skatologi. Jag brukar säga anusmor.
Ja.
Det är groteskt och verkligen ingenting man tycker om att höra. Jag håller med. Det är obehagligt för man börjar tänka på tomtemor. Fast istället för tomte så är det då ett anus. Sekten Andersson tycker jag vinner kategorin skatologiska motiv med skällsordet blodbajsare. Det tycker jag känns för starkt för att ha svenskt ursprung. En i det närmaste perfekt förolämpning om den kastas på en person som är lite blek, lite tunn, lite sjuklig. Jag själv skulle med fördel kunna kallas för en blodbajsare. Över till prostitutionsmotivet. Kapten Rövskägg använder ibland när han talar med kvinnor ditt förbannade grytluder. Och den är ju intressant.
Ja, det är bra.
Luder, det får man ju säga, tillhör prostitutionsmotivet. Medans gryt är ju snarare en nedvärderande rumslig positionering. Han menar är ju ludret som hör hemma bland grytorna, antar jag. Jag var inne ett tag på att det handlade om ett gryt i marken.
Ja, det tror jag.
Jag tror inte det. Jag tror att det handlar om grytorna hemma.
Att men det är mycket mer förnedrande att vara ett luder i ett gryt.
Jo.
Att liksom, man får inte vara ett fancy luder ovan jord. Nej. Utan man är liksom ett underjordiskt grytluder.
Absolut, det är inte ovanligt att man använder djur heller på det sättet.
Nej.
I Italien kan man säga porca madonna, till exempel. Och då menar man ju då grisfitta.
Griskvinna. Min mormor skrek ju sluta springa runt som en jävla fladderfetta till mig en gång.
Just det.
Och det har jag också tänkt att det var liksom alltså så att det var som en fågel. En mås, fladderfitta.
Aha.
Men det kan ju också bara vara att man har en otroligt slapp, vilket är konstig kränkning till en 8-åring.
Men det är väl ett lol som utgår från fladdermusen, har jag alltid tänkt. Men,
snyggt, Mia. Det kanske det var, ja.
Jag vet inte. Det är väl
möjligt.
Det känns som det. Vadå, du tror att det är ett riktigt gryt? Det kan vara det. Ja, men som den här världen är oändlig.
Stia, typ. Att man är som ett
så kan det
gryt.
Vara.
Alltså, gryt.
Ja, som att man är troll.
Ja, det är... Bra, jag tycker det är bättre. Därför vill jag att det ska vara så.
Ja.
Jag kan inte säga att det är så, men jag tycker det är bättre.
Jag kan faktiskt, jag är benägen att hålla med faktiskt. Jag skulle säga att svordomen hora i olika variationer hör till en av de allra, allra vanligaste om man tittar på flashbackarnas svordomsmotiv. Och även här gäller kombinationsprincipen. Hora förenas inte sällan med någon av de andra motivkategorierna, som könsorgansmotivet. Kukhora till exempel. Ja. Det är starkt, men jag tycker också att det är lite redundant. För det känns ju snarare viktigt att understryka om man är någonting annat än just en kukhora. Det är implicit, tycker jag. Fitthora känns mer naturligt, för det är ovanligare att hora för fittor. Eller tror ni att det är...
att om man har en kuk eller fitta... Eller så är det som liksom, att kuk eller fitta bara är ett förstärkningsord. Svin mycket hora. Att oavsett om man säger kukhora eller fittora. Men fittora låter ju bättre, för det börjar ju med ett mer svung.
Ja,
kuk,
precis.
Det är ett jävla lamt ord. Kuk, hallå.
Men då är det
säger ju ingenting. Men fitt.
Nej, det är slappt.
Just det.
När man slår i tårna, då kommer ju fittet.
Ja,
liksom.
Precis.
Och det är ju för att...
Du är inne på någonting där Jung hävdar med bestämdhet att man inte ska analysera svordomarnas komposition, utan att de är liksom bortslitna från sin egentliga mening.
Ja.
Men det är mycket roligare att försöka förstå vad de...
Men några ligger ju bättre i munnen. Jag tänker att så här, innebörden är mindre viktig, men att liksom, det är gött att säga någonting med fitt.
Mm. Jag håller med. Älskar fitt. Mm. Det är en toppen svordom. Conny, Johnny, Ronny och Sonny använder sig av harangen mammas största hora. Och där har vi lite mamma-motiv också. Det tycker jag
är lite gulligt på ett äckligt sätt.
Ja, jag vet. Mr. Deagle använder horans fittluder ibland för att variera sig. Man kan inte alltid säga sosse, menar han. Tony Soprano brukar säga mögelhora och Jonas 000 håller tummarna för att flodhora ska få ett uppsving. Den gillar jag jättemycket.
Jag med.
Mm. En annan kategori att sammanföra prostitutionsmotivet med, det är sjukdomsmotivet. Det är också en mindre kategori enligt Jung, men jag tänker ändå uppgradera den lite grann. På danska kan man säga puckers, som betyder koppor eller syfilis. Och på holländska innan kan man säga, nu får du hjälpa mig med uttalet, krig nu de pest.
Alltså, krig nu de pest. Få pesten.
Precis, att få pesten.
Ja.
Och på Flashback skriver Oblivioners att han brukar...
Men de säger oftare kuttvajf.
Vad betyder det?
Vilket är typ fitt hona.
Ja, men de har mycket köns...
Ja, de har jättemycket köns.
Ja, precis. Och knulla är de inte alls lika rädda för som vi.
Nej.
Men det är roligt att de också har sjukdomar, tycker jag.
Verkligen.
Jag blir väldigt,
väldigt
glad. Det säger någonting. På Flashback skriver Oblivioner att han brukar använda AIDS-hora när det bjuds. Eller för all del HIV-infekterade hanluder använder han också. Eventuellt lite sammankopplat med sodomi-motivet där.
Jag gillar inte sådana där som känns som att de är liksom skrivna.
Nej.
HIV-infekterade hanluder. Jag hade liksom fått ganska mycket äckel om någon hade sagt det. Det känns som att man har satt hemma och övat.
Men är det inte för att den är lite formell?
Ja, precis. Ja. Precis. Det känns liksom som att det inte kommer naturligt.
Nej, just det. Mm. Det är för att det finns någon slags schism mellan så fult språk och typ lite högtravande borgerligt språk. Ja. Så när det letar sig in bland svordomarna, då får man...
Det känns som att man är på en sittning.
Ja, verkligen.
Typ.
Ja. Jag håller med.
När det är ett helt vanligt namn på någon i överklassen.
Ja, precis.
Säg bara AIDS-hora. Jag vet vad du menar. Vi ska gräva ner oss lite djupare i det här svordomsmotivet. Eller jag är inte helt säker på att det kan kategoriseras där. Men vi svenskar har två svordomar eller förolämpningar som gör oss, vad det verkar, lite unik. Ni hörde danskarna och kopperna och holländarna och pesten. Vi har valt en annan väg. Jag pratar om CP och mongo. Användaren Telefon 80 gör en miniundersökning i den stora tråden om svenska svordomar, om uttrycket fortfarande lever, och Quantilo kan komma med lugnande besked. Jag använder ordet CP och även mongo-begreppet dagligen, så det lever definitivt vidare i Uppsala. Apropå det här att vara högtravande, mongo-begreppet, det är...
lever vidare eftersom att jag säger det.
Ja, precis.
Ja, det är ju lite på min, nästan som jag.
Men du menar alltså att man utomlands inte använder funktionsvarierande som svordomar?
Det kan jag inte svara på, men just CP och mongo verkar vara otroligt svenska företeelser. Pretty Girl bekräftar det här. Jag säger CP hela tiden. Jag har till och med implementerat det i mitt persiska vokabulär. Fantastiskt charmigt ord. Jag älskar det. Vasil skriver CP användes redan på sent 1960-tal. Mongo kommer jag faktiskt inte ihåg när jag hörde först, men vi sa det på högstadiet i slutet av 70-talet. Så det är ord med aner. Snyggve skriver, jag skulle aldrig få för mig att kalla någon för jävla bög. Det låter så obildat och illa. Men CP och mongo använder jag hela tiden.
Udda distinktion.
Jag vet.
Ja, verkligen.
Men här ska du få höra någonting, Ina. För här kommer finnen Otsi. Och den har inverterat Snyggves ståndpunkt, kan man säga. Han skriver så här. I södra Finland där jag bor är det inte ofta man hör någon använda CP som skällsord. Man använder istället ordet homo då man vill förolämpa någon. Så där är CP för grovt, men homo på toppen. Krank 123 är också från södra Finland, håller helt med. Inte använder vi heller någonsin CP som skällsord i Hangö när vi växte upp på 80- och 90-talet. Däremot använder kusinerna från Stockholm ofta både CP och mongo. Så det verkar vara en svensk grej. Min egen åsikt är att de som skällsord är ganska vidriga. Jag skulle inte använda dem själv och mitt eget språkbruk är långt ifrån PK. Homo som skällsord däremot, det används fortfarande ganska friskt i Finland.
Mm. Men så där tror jag verkligen också att det är. Men också att de som använder CP och mongo nu, är att det känns lite retro, att det är okej då.
Ja, jag hörde overkligt nog Alex Schulman prata om exakt det här i det avsnittet som de släppte idag. Han menar på att hans barn fortfarande använder sig av CP och Downies. Så det verkar ju...
Aha.
På Östermalm verkar det leva och frodas. Flashbackaren en baski ska jag också bara lägga till. Svensk kan vi nog anta meddelar att han också brukar säga CP i järnbögen. Så han förenar lite den svenska och finska svordomstraditionen där, kan man säga. Om vi skulle ta och lämna svordomsmotivet och istället låta könsorganen ta lite plats.
Äntligen.
Användaren Voy tycker att det märks att det mest är kontorsfolk som hänger på Flashback eftersom att svordomarna är så mesiga. Själv brukar han säga fittmynning och gossollon. Och den sista är hans favorit eftersom att han tycker att det är lite mer bett i den. Och det får man väl också hålla med om.
Spyr du nu, Ina?
Jag tyckte det var jätteäckligt. Inte gossollon sjukt nog, utan fittmynning.
Va? Jag tyckte gossollon.
På ett sätt så är ju gossollon värre om man tänker efter. Men just att liksom prata om mynningen på det där. Jag vet inte, det är något. Det är också det där.
Formaliteten.
Ja, det är formaliteten. Det är obehagligt. Ja.
Baski brukar säga fikonballe, medan kysk har börjat använda sig av kukmästare när någonting är åt helvete. Och det tycker jag låter, om man får vara så patriarkal, mer som en komplimang. Men alla får ju göra sina egna bedömningar. Check skriver att hans pappa brukar skrika kukars anfall när han blir riktigt sur. Medan Clay Allison menar att han har börjat använda sig av snippa som svordom. För att ta tillbaka ordet, det vill säga göra det negativt laddat igen.
Vilken jävla kämpe.
Sån jävla kämpe. Jävla snippa brukar han säga, eller bete dig inte så snippigt.
Det är så jävla smart.
Värre än att bli kallad för fitta, får man väl ändå säga.
För det är ju exakt så det funkar också, att det är därför man måste byta ord till exempel för olika funktionsvarierade eller liksom tattare, alltså att man måste byta hela tiden, för det man byter till blir också dåligt.
Kvinnligt kön,
just det, den också.
Man byta namn på.
Verkligen. Dandy Fields brukar säga fittfärs, det tycker jag också känns tråkigt, men snippfärs hade ju varit
men så jävla gött att säga fittfärs.
Ja, men det är fruktansvärt.
Ja, det är bra.
Jag hade fan inte tänkt på vad det
var. Fitta fat, handgranat.
Just det. Jag hittar förvånansvärt få svordomar som inbegriper sexuella aktiviteter. Det som Jung kallar för samlagsmotivet. Då. Utom sånt då, som kan klassas som sodomi i den här flashbackska mastodonttråden om svordomar. Och det här har kanske historiska förklaringar. Jag var inne på det innan, att vi importerade aldrig knulla som en svordom i svenskan.
Men typ som att man säger kuksugar ollon.
Ja, precis. Ah, de är svårkategoriserade, för allting som är liksom avvikande faller ju under sodomi.
Kuken i röven hör man ju ändå folk säga.
Också sodomi.
Precis, men det är ju sodomi då.
Ja.
Men jag hittade i alla fall ett par. Och de som jag hittade var knullskalle, knulla ett fittknull, eller varianten knullkuk i fittan, kukens knulla, knulldöda, jävla knullhjärna och knullgris var de som jag hittade då.
Tyvärr glider... Gris.
Den är rätt bra.
Ja, den är bra.
Ja. Allt med gris är bra.
Ja, hund använder jag mycket. Knullhund tycker jag är funktionellt också.
Ja, det var äckligare.
Ja, jag menar det. Tyvärr så glider den här diskussionen när de pratar om just knull som svärdom över i någon slags diskussion om vad folk säger när de knullar. Och Liberation skriver att han är så porrskadad att han då och då hör sig själv väsa ut ett kvävt fuck. Knull, säger han alltså, medans han knullar. Mr. Shiba tycker att Liberation ska äga det här och skriver: vad fan, säg fuck rakt ut för i helvete. Att svenskan inte duger som knullspråk, det är vedertaget. Det är bara psykfall och våldtäktsmän som pratar svenska under könsakten. Men apropå fuck då.
Vad då för
ju...
motsvarigheten skulle då vara att man viskade så istället för fuck, att man bara sa samlag.
Ja, eller knulla. Alltså jag tänker all form av dirty talk, det faller sig.
Men det funkar ju inte eftersom att det inte är ett förstärkningsord på svenska.
Nej.
Knulla, nej. Nej, men precis, exakt. Men det här fuck då, det har ju verkligen brakat in i svenskan med buller och bång. Och säkert i många andra språk också. Jung menar att engelskan är särskilt lämpad för svordomar. Och inte bara för att det är ett världsspråk, utan för att de är så otroligt jävla duktiga på det. Alla som såg Skam minns det ljuvligt förnorskade fuck. Eller hur, visst var det då så de sa? Och vissa svenskar säger ju fuck också, en försvenskning. Omåttligt populärt vad det verkar. I sin originalform närmst det här ordet i drygt 100 inlägg i den stora svordomstråden. Tar man med böjningen fucking så är vi uppe i ungefär 150 inlägg. En väldigt, väldigt vanlig importerad svordom. Detsamma gäller ju också ordet shit.
Ja, just det.
Nu är vi i slutet på den här svordomsmotivslistan. Och vi har två stycken kvar. Mamma och sodomi. Och om vi ska ta mamma först så verkar hon inte vara så populär att använda sig av när det ska sväras. Om man tittar på Flashback i alla fall. Det är väl helt enkelt så att hon inte är så effektfull att blanda in i detta världens mest individualiserade rike. När någon säger jag ska knulla din mamma så rycker vi på axlarna och tänker toppen, det är inte jag som ska knullas. Det är synd tycker jag, för de har någonting de här mammasvordomarna, för att inte tala om din mamma är så fet skämten. Vars har de tagit vägen?
Det där är fan en stycke kulturkanon.
Ja. Verkligen.
Som ska in.
Ja, men de funkar ju bara i ett sammanhang där folk bryr sig om vad man säger om deras mammor.
Ja, precis.
Maktpengarboss skriver så här: serbiska, kroatiska och bosniska språket har mest svordomar av alla språk. Du kan hälsa på folk med typ tjena din jävla åsna. Du kan knulla allt mellan himmel och jord. Det låter inte dumt alls. Knulla Gud, jag knullar dina barn. Säger någon ursäkta så svarar man sug kuk. Anna Josifovska, hon har skrivit en uppsats om svordomar i Makedonien. Och också där handlar jättemycket, precis som i många andra slaviska länder, om hur man ska smutsa ner någons mamma. Förslagsvis då genom att knulla henne till oigenkännlighet. Jag ska göra din mamma till ett unihole, hade man kunnat säga i Makedonien. Det hade de tyckt om. Ryssarna också. Ryssarna gillar också när man säger dra till kuken. Enligt Josifovska så är just uppmaningen om att flytta till ett könsorgan väldigt, väldigt vanliga i Ryssland. I Spanien också, skriver Jung. Gå till kuken kan man säga istället för att dra åt helvete. Nej, svenskarna bryr sig inte tillräckligt mycket om våra mammor för att göra dem till svordomar. Någonting som vi däremot bryr oss väldigt, väldigt mycket om, det är bögarna och hur de ligger med varandra. Över till kategorin sodomi. Kenneth skriver att han brukar säga rövbög till exempel. Daniel använder sig av den klassiska svordomen rövknullare och den lite mindre klassiska tarmtomte. Goodfella har nästan bara bögsvordomar i sitt lager. Böghora, horbög, smutsbög, bögsmuts, skriver han. Och jag tycker att byta plats så där på beståndsdelarna och liksom återanvända i omvänd form, böghora, horbög, det känns lite som att vända på kalsongerna ut och in när de har blivit sönderkukade på ena sidan. Väldigt, väldigt slappt. Ettan använder sig märkligt nog av svordomen böglyftare. Det är väl mer obegripligt än kukmästare, va? Det är väl bara en komplimang.
Nej, men det är väl en Flashback-referens.
Jag är med, jo.
Och försökt. Igen.
Nej, men också inte negativt.
Nej, det är sant. Det är, sant.
Det är en väldigt konstig...
Nej, det är sant.
Precis.
Böglyftare. Nej, någonting är bra.
Sillenos fyller på med bajspackare och trevliga katten menar att det är fullt möjligt att kalla någon för jävla judebög utan att ha någonting emot varken judar eller bögar. Så kan det såklart vara, men man får väl ändå säga att det har lite antisemitiska och bögknackar vibbar när någon säger så. Men det är inte omöjligt lite. Att det är jag som är lite snäv i ramarna nu igen. Slipsan använder sig gärna av termen AIDS-arsle. Det är lite sjukdom, lite sodomi också. Och korvryttare då, en klassisk bögsvordom. Fucking placerar sig själv ovanligt nog i sodomicentrum och brukar säga rövknulla mig med en handgranat. Jätteovanligt. Aldrig sett det förut. Men där var det i alla fall slut på svordomsmotiv. Men jag tänkte ta upp en sista grej från Jung, och det är det som man kategoriserar som eufemismerna. Det vill säga då ord som låter som de riktigt, riktigt bitiga svordomarna, men inte är de då alls. De har en svinviktig funktion. Som jäklar, inte alls lika farligt som jävlar. Eller helsike, inte lika brutalt som helvete. Eller jösses, inte lika hädande som Jesus. Jag spelade fotboll för 1000 år sedan med en ganska rivig lady som brukade skrika kula när någonting gick åt helvete. Och svensken von svensken har snickrat ihop Sig-Hai, som jag räknar med att han får användning för titt som tätt. Von Utfall berättar att den bor i en kommun med väldigt, väldigt många Jehovas vittnen. Och de stackarna, de hävde som mest ur sig en suck när de slog sig eller fick underkänt på några prov. Och han ställer därför frågan i tråden om det finns några svordomar som religiösa kan ta till. He4 skriver: jag har hört fy fåglarna och fy farao. Jag har inte återhämtat mig ännu. Magnus Jung, han listar också ett gäng riktigt overkliga sådana här. Bävrar också. Derivatan Gotlands derivata, Gävleborgs förbandslåda, jägarbiffars bananers in i det innersta glödheta. Och det är väl liggstopp på alla de, får man väl säga. Knockelman nämner det utmärkta kyss Karlsson. Det sades ofta hemma hos mig, inte för att någon undvek svordomar, utan för att det var gott att variera sig lite. Och Tempest skriver: bevittnade för några år sedan en händelse när en kristen person höll på att montera inredning hos en optiker. En del av inredningen råkade trilla ner och klämma montörens båda tummar, varpå han utropade: aj, 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 så tokigt, tumsilumsingen. Alltså jag brukar alltid vara jävligt avundsjuk på de religiösa, för att de alltid har så nära till tröst och större mening. Men det är någonting av det mörkaste jag har läst i livet, det där, tror jag faktiskt. Och inget löfte om himmelriket kan vara värt ett liv utan svordomar.
Helvete!
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 Helvete jävla skit!
Järnspikar är så jävla deppig.
Den är riktigt deppig. Det här luktar ankskit, brukar min pappa säga. Det är också så jävla... Herregud.
Helskotta och hönshjärnan är också bra.
Men samtidigt håller igen. Det är så jävla...
Man ser bara en kalanka framför sig. Liksom.
Och flashback
forever. Vi fortsätter med fitta, fat, kuk, handgranat och röv. Jag har valt ut två trådar på Flashback som båda ställer frågor kring sex och samlevnad, kropp och knopp. Så nu blir det sexualkunskap, tjejer, som på den gamla goda tiden. Och det som är gemensamt för de båda frågeställningarna, det är att de bemöts på precis samma sätt som i sexualkunskapen i skolan. Det vill säga med fniss, fniss, trams och flams. Så var det. Jag minns till exempel själv min egen allra första och även sista sexualkunskapslektion i högstadiet. Våran NO-lärare, som också var våran mattelärare, inledde första lektionen med att säga: när jag och min man sitter i bastun ihop. Och redan där så vek ju sig alla i klassen av skratt. Lektionen avbröts, så efter det blev det aldrig mer någon sexualkunskapslektion.
Varför gjorde de så?
Nej, så
jag himla,
också
himla
minnen.
Dålig idé. Att det bara blev inget mer efter att de hade börjat berätta.
Nej, men det gick inte. Här är min frus pessar. Min fru brukar använda filmjölk när hon har svampinfektion. Man bara, men sluta hänga ut i det jävla partners.
Det måste ju varit att de först typ drar sticka i lärarrummet om vem som måste ta det. Och sen så måste det ju vara att de kommer med rådet: var lite personlig, det funkar på kidsen.
Så jävla dåligt. Så jävla dåligt råd.
Och så är det på landet, så ingen vet vart gränsen går.
Jag vill säga där, Emma, att uppvuxen i Göteborg säger att nej, alltså jag tror att det är NO-lärare som är problemet här. Alltså, det, för det här, det här tror jag inte har med landet att göra. Utan jag tror att liksom alla som kan tänka sig att ta den där lektionen i sexualkunskap framför ett gäng tonåringar har så fullständigt tappat begreppet kring vad som är hånmaterial och inte, liksom, redan från början.
Det är rätt, det är något sant, ja.
Jag menar, man, vad gör man? Man sätter på en film. Det är ju det man gör. Jag sätter på en film, hej då! Den som pratar först får sämst betyg, hej då. Och så bara sätter man sig någon annanstans. Alltså, fan.
Ja.
Hörrni, den första frågan till sexualkunskapen som har kommit in till Flashback, och således också till oss ju, handlar om när det allra heligaste, alltså självaste hålet, är det som också är själva problemet. Det här är någonting som användaren ThinkThank111 har en fråga kring på Flashback 2017 i sin tråd Tröttnat på fittan. ThinkThank111 skriver så här: jag har haft en del tjejer, om man säger så. Det har tyvärr lett till att jag har tröttnat på fittan helt och hållet. Ibland känns det som att jag tröttnat på röven också. Jag är helt enkelt osäker på röven. Hur som helst, vad har ni för tips?
Det var roligt att han har tröttnat på ett av hålen och är osäker på det.
Men man kan ändå förstå det. Jag kan verkligen förstå det. Alltså, det är ju ändå en tröskel att flytta upp. Alltså, det är något annat.
Men det är väldigt transparent och fint att inte ha bestämd åsikt.
Men verkligen.
Utan jag är osäker.
Ja, men han vill ju diskutera
Han har absolut tröttnat på fittan. Ibland känns det som att han har tröttnat på röven, men han är lite osäker på röven. Jag tycker det är strålande formulerat. Han skriver också så här: Hur som helst, vad har ni för tips så att röven fortsätter vara intressant så att jag inte springer in i väggen som jag gjort med fittan? Jag känner att jag är irreversibelt trött på fittan bortom all räddning och vill inte att samma sak ska hända med röven. Tack på förhand.
Oh. Det är jävla spännande att känna att fittan är ett singular. Oh. Att det liksom inte är någonting, att det kan vara att det inte kan vara olika samma, ja, känslor.
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, det är ju verkligen det. Han har ju tröskat igenom en del tjejer. Mm. Nu är det bort med den. Jag tycker att det här är en väldigt bra fråga. Alltså, hur ska man göra för att bakskärten inte ska gå samma öde till mötes som framskärten har gjort då, i singular? Det är intressant, det är vackert och det är en poetisk frågeställning. Men även den här frågeställaren möts med trams såklart. Denna gång i form av tramsiga böganklagelser. Hamsterboll svarar: om du är trött på fitta men fortfarande lite småsugen på tjejröv, kanske du ska testa killröv. Är man trött på fitta med lite sugen på röv, så är man nog bög. Testa! TS känner att han måste gå in och förklara sig. Think Tank 111 skriver: jag menar ju tjejröven, fattar ni väl? Vad är ert problem? Jag är 200% straight. Jag gillar röven enbart om den sitter på en tjej. Vi kan kalla det rövfittan i fortsättningen, så slipper vi missförstånd. Tack så mycket! Ja, det är också en ny svordom till din lista kanske.
Rövfitta.
Den är också en sammansättning. Mm. Mm. Efter ett par dåliga tips om att bland annat testa öronknull, vilket, vad är det vi kallar örat nu igen, Nina?
Det beror det på om det är höger eller vänster, men det är, antingen är det då sexan eller åttan.
Sexan eller åttan, ja.
Vadå, bryter testa näsan av?
Ja, det är så jävla konstigt att vi gör det.
Det är en hel vetenskap.
Fan vad dumt.
Du får göra som en sån multiplikationstabell fast för hur man kan tänka. Ja, men öronknulliga tips som kommer in då i alla fall, eller i sexan och åttan. Men efter det så kommer användaren flaskborste till undsättning. Han förstår TS problematik och skriver: en kvinnoröv, det är en fitta med dubbla muskler. Jag känner igen mig i ditt problem, men röven, det är det som är räddningen. Prova att enbart ha analsex under en månad eller två. Även om tjejen ber om det, så är det enbart nummer två som gäller. Då kan fittan få tillbaka lite av sin forna glans.
Fy fan.
Jättebra.
Jättebra. Man saknar ju det där tipset med han som satte en röv flashlight i fittan på tjejen.
Precis, så båda fick som de ville.
Så att båda fick som de ville. Ja. För det känns ju som att det hade kunnat varit...
Absolut, det hade kunnat hjälpa här.
När hon skriker efter att få den i fittan, då kanske...
Så jag säger, absolut! Ja. Jag ska bara lösa en grej för...
De är liksom inne ganska mycket på också att det blir någonting upphetsande om det skulle vara som att liksom, ettan går bort helt och hållet. Alltså som att det liksom, som att det inte går. Att
just
är,
det.
En förloss, nyförlöst till exempel. Eller,
eller bara riktigt osuga.
Nyförlöst har jag ju hört, hellre ta den i röven än i...
Att det kan liksom vara
när man ser någon som är nyförlöst och går lite konstigt, så tänker man direkt, är inte konstigt att du går sådär, så mycket som nyförlöst älskar och tar den i röven. Det är så konstigt att du stapplar fram på gatan, hjärtat. Är det så du menar med det?
Exakt så jag menar.
Okej, vad sjuk du är.
Men jag bara ser framför mig när man är så: nej tack, jag vill inte knulla, jag är ett unihole. Att någon då ska ställa följdfrågan: men röven då?
Ja. Är röven spelbar? Frågetecken.
Jag svarar dem alltid då.
Skojar du eller?
Om man har ett unihole, då har man ju en rövfitta liksom, på riktigt. Alltså, då är det ju det man har fått. Think Tank 111 känner sig väldigt hjälpt i alla fall. Han svarar: låter hoppfullt, tack. Och så här är det ju att de allra flesta sex- och samlevnadsproblem, de verkar handla om just den väldigt bruna porten till Kvarsebo kyrka. Vi ska bespara oss ett otal exempel och bara titta på ett där någons eventuella njutning kan ha lett till någon annans fördärv. 2006 hör sig Enslave Them All av sig till forumet med sitt problem och tråden hjälp, någon har haft en sockerdrickaflaska i röven. Enslave Them All skriver: idag när jag skulle ta mig en sockerdricka så kände jag en konstig lukt.
Nej.
Jag tänkte inte mer på det. Jo, utan tog
det.
Mig några klunkar.
Nej, jag inte det.
Jag tog några klunkar. Och då förnimmade jag lukten igen. Sen luktade jag på själva flaskan och då kände jag den distinkta doften av bajs. Fy fan, ledsen smiley. Kan jag få sjukdomar? HIV? Andra könssjukdomar? Vad kommer hända? Det var ju verkligen vad jag var som lätt hypokondriker längtade efter. Och suga på en bajsig sockerdrickaflaska, ledsen smiley igen. Bör jag kontakta läkare? Ja, så här är det ju mycket frågor kring, är jag normal? Ekblad svarar med trams såklart. Han skriver: teoretiskt sett så har du ju slickat en främling i röven. TS, Enslave Them All, blir upprörd och skriver: men för helvete, shut the fucking up! Om du inte har något vettigt och relevant att komma med. Jag sitter här och har nästan panik. Att det är en sockerdrickaflaska gör mig liksom extra äcklad. Vilka är de största sockerdrickafantasterna? Jo, pensionärer! Superledsen.
Det hade varit coolt om det var någon sån sexy typ Coca-Cola Light eller någonting som man kunde varit i en het röv. Man vet att det är en sockerdricka. Det är fan det enda som skulle vara värre skulle vara om det var en flaska Pommac typ. Då var det enda som är lägre.
Också om en största rädsla är att man har fått HIV och gonorré, så borde det ju vara en fördel att det är pensionärer. I och för sig, de har ju levt jättelänge och haft tid på sig.
Sant.
Sant. Halloween skriver i alla fall: ring 112 och begär att få tala med giftinformationen. De kanske kan reda ut hur allvarligt det hela är. Och Olle traskar på och skriver: för att förhindra att någon allvarlig sjukdom uppkommer nu när du fått i dig bakterier från bajs så finns det bara ett motgift, urin. Halloween fyller på: ja, du måste dricka ett glas av ditt eget urin för att neutralisera HIV-viruset samt gonorén. Det är väldigt viktigt att det sker inom 24 timmar från smittotillfället. Lycka till! Och TS då, Enslave Them All, undrar: hur vet ni allt detta? Hallokin svarar: om du följer mitt råd så lovar jag att du varken kommer få HIV eller gonorré. Enslave Them All känner sig ändå inte riktigt säker och undrar: är det någon som har någon e-mailadress till någon läkare eller så? Alltså jag skulle gärna vilja ha ett expertutlåtande, men jag pallar inte boka tid hos en doktor för det här. Eller kanske borde jag hiv-testa mig och göra hela faderullan direkt? Olle traskar på och svarar: om jag vore dig hade jag försökt få tag i en läkare så fort som möjligt imorgon bitti. Men Daddy Daimkryss kommer till slut till undsättning kring Daimkryss-problematiken. Han skriver: din jävla dåre. Nu har du suttit här i över 6 timmar och nojat över din jävla bajsflaska. Jag ska ge dig några lugnande ord så att du kan gå och lägga dig egentligen. Ingen har haft din flaska i röven. Varför i helvete skulle någon haft din flaska i röven? Dessutom, om någon har haft flaskan i röven så skedde detta antagligen inte sekunderna innan du stoppade den i din mun. Eventuellt skadliga bakterier och virus överlever inte någon längre tid utanför kroppen, så risken att du blir sjuk är obefintlig. Gå och lägg dig nu, för helvete.
Fan vad snällt.
Skönt.
Det var ändå snällt. Men man var, det var snällt. Visst snöar man lite på att tänka: om någon har haft flaskan i röven. En kapsyl är ju byggd så att på vägen ut
jobbigare
än på vägen in.
Så man, en hulling.
Ja, ja precis. En hulling.
Ja. Ja, för alla tänker, men det är ju för att alla vi är så normiga så vi ser framför oss 33 centiliters flaskor, glas.
Ja, precis.
Det här kan vara en pet.
Men sockerdricka, har du sett sockerdricka på pet?
Ja, det finns ju de där småpettarna, 1,5 liters.
Tänker du att vi är normis här för att vi tänkte att det var en liten flaska?
Jag tänkte också att det var en liten, så jag är också en normis.
Jag tänkte också att det var en glasflaska, mest för att någon, som, att någon har haft den i röven och sen att man bara spolat av dem lite grann.
Ja. Ja, det är väldigt konstigt att ta någon sockerdricka, stoppa upp den i röven, men sen ändå spola av den lite för att vara snäll.
Ja, det är konstigt.
Det känns som en väldigt märklig personlighetstyp.
Jättekonstigt.
Ja. TS blir lite lugnare i alla fall. Han lovar att han aldrig mer ska köpa dricka. Nej, så här, det är en glasflaska. För han lovar att han aldrig mer ska köpa dricka på glasflaska.
Mm.
Någonsin mer.
Ja, det var det. Hurringarna i alla fall.
Ja, du ser.
Mm. Ja, det var det. Det var det. Och i framtiden, ja men precis, jag tänkte att man skulle kunna ta bort kapsylen, att någon skulle haft den i röven, och sen så lämnar man ju in en back.
Ah, och men då har liksom sköljer.
Precis, eller gör de det? Mm. Han lovar i alla fall att han aldrig mer ska köpa en glasflaska igen, utan i framtiden så blir det bara sockerdricka, dricka på burk, och det skulle han aldrig ha lovat. Trasher skriver, folk kan nog klämma in en 33 centiliter burk i rumpan också, ska du se. Så när det kommer till sexualkunskap och frågor om kropp och knopp, så levererar Flashback ganska starkt. Kanske inte lika starkt som en alldeles egen NO-lärare, som ju då också var min mattelärare, som på riktigt trodde att det var en kanontoppen idé att inleda första och vad som skulle visa sig då även sista lektionen med att berätta en otroligt personlig anekdot om sin man och deras bastusession. Men nästan. Det var det jag hade.
Vad skönt att det var en glasflaska ändå.
Ja, det tyckte jag också var skönt.
Men det gör ont att tänka på den där kapsylen.
På vägen ut, ja.
Hemskt alltså. Mm. Ja. Fy fan.
Det blev ännu äckligare när du sa att det var en hullinga, va?
Ja.
Ja, det var faktiskt äckligt.
Faktiskt.
Mm. Hörrni, vi har ju också en utlottning för kalendergänget.
Just det!
Ja!
Ja, den lyckliga själen som har nummer 87 47 77 bor i Göteborg. Du har vunnit 2 rulltårtor från ICA för att podden fyller 4 år. Har ni hört?
Sjukt!
Hurra!
Mycket bra. Men eftersom att det imorgon är årets fattigaste dag, så kastar vi också in en 500-ring i den här soppan.
Fy fan vad gött.
Så grattis till
jättebra.
Dig.
Ja, fy fan vad nice. 2 rulltårtor det... och 500 spänn.
Ja, då är man hemma.
Så himla bra. Och grattis till oss som fyller 4 år idag.
Faktiskt. Ja. Fantastiskt gjort av oss.
Supertrevligt. Jag ska också säga det att det finns ju liksom godbitar man får, ni som har kalendrar. Så att liksom passa på att använda de där QR-koderna som finns inne i kalendrarna. För de leder er till olika härliga extra material.
Ja.
Och ni som är Patreons får ju också de här grejerna naturligtvis.
Såklart.
Mm-mm.
Men det var väl allt för
det var
idag,
det, va?
Ja, det var det hela.
Det var det.
Ha det helt fantastiskt nu, ni som lyssnar. Och tack så jättemycket till er som lyssnar.
Ja, tack till våra patroner.
Och tack Flashback.
Hörs om en vecka. Hej, hej!
Hej, hej!
Puss, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.